Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes, Acast och andra delar av the interwebs. Det här veckans avsnitt handlar om stödstrukturer och om lite andra saker. Vi får se vart det tar vägen. Tack för att du lyssnar. Gå gärna in och kommentera eller recensera vår podcast på iTunes. Så stiger vi dina rankingarna där och så är det fler som upptäcker oss. Det skulle vi vara glada om det hände. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Fick jag med en bok igår. Första kapitlet börjar så här. Jag spontanöversätter från engelska. I början, för ungefär 14 miljarder år sedan, så var allting i rymden, all materia, all energi i det kända universum, samlat till en punkt som är en triljarddels, mindre än en triljarddels, av punkten som avslutar den här meningen. Punkt.
Va?
Är du med? All energi, materia, allting som finns i det samlade universum var samlat innan Big Bang naturligtvis. På en plats som är en triljarddels plats.
Nej.
Av punkten som avslutar den här meningen. Punkt. Och så ser man punkten här.
Ja, ja.
Ska man kolla på den och tänka så här. Det är, förutom att det är en fantastisk mening att börja en bok med, visualiseringen i att liksom använda punkten i slutet, ja, av meningen. Som ett sätt, man stannar upp och bara kollar på den punkten och tänker, den där är inte stor. Jag kan inte förstå vad en triljarddel av det där är. Och jag kan inte förstå att alla människor, alla djur, alla saker, all energi, allting jag har sett, allting jag inte har sett, att allting sånt finns, fanns en gång i tiden på en plats som var så
möjligt. Lite.
Det är en fråga som ska komma tillbaka till senare faktiskt. Men det är det absolut. Det här är boken Astrofysik för folk som har bråttom av Neil deGrasse Tyson. Jävlar vad jag älskar honom och vad jag älskar den här titeln. Jag har ju läst lite mer än första sidan.
Jag förstår. Det är en sån där bok som jag aldrig hade beställt hem.
Nej, men det är också så här, man skriver en bok om astrofysik som blir number one bestseller på New York Times också.
Ja, men det är sant. Det är sant.
Det hänger ihop. Ska man liksom bli bästsäljare och skriva om astrofysik, då får man skriva lite så. Mm. Men alltså visualiseringen är det. Som lärare kan man tänka så här, det där är ett snyggt drag.
Mm.
Ett sätt att börja en podcast, som det är så den boken börjar, tänker jag. Annars, Karin, hur står det till?
Det står väl bra till. Det är liksom, veckan har gått och en ny vecka stundar. Jag har ju så här, jag inleder varje lektion nu, för jag har insett att, alltså, jag har insett vikten av att tala om för mina elever väldigt tydligt, att påminna dem om vad som kommer att hända. Det är trygghet. Mm. Alltså på ett extremt sätt. Alltså jag har ju alltid gjort det, men man gör det liksom väldigt mycket. Och det som nu har liksom, vad ska jag säga, det som nu har slagit mig är ju att jag talar om det ännu mer, så jag lägger in det i datorn så de kan gå in och titta och sådär. Så nu räknar vi ner till julafton, det var det dit jag skulle komma i min förvirrad trötta fredagshjärna. Så att nu, så varje gång så säger jag, nu har vi två lektioner kvar. Till en klass sa jag det. Vi har bara två lektioner kvar till jul. Fattar du? Mm. Det är så nära jul.
Det är
jul. Bra. Ja.
Har du... Det är jättebra att kontextmarkera på det sättet. Jag tror verkligen att det behövs. Mm. Alltså på riktigt. Inte bara liksom för småbarn, utan jag tror att det behövs generellt sett.
Ja.
Men hela tiden får det perspektivet. Dels för att klara det inlämningar och sånt, men också bara för att det här funkar som människa. Liksom. Tror jag man behöver få sådana kontexter.
Ja, och man behöver ju få, eftersom vi jobbar gemensamt åt ett specifikt mål, så är det ju liksom lite bra att tala om att nu är det den här som händer, de här fyra lektionerna, och då är det det vi fokuserar på. Och numera så har jag ju hittat en superfunktion i vårat digitala lärplattform, där jag kan liksom planera ett händelseförlopp, och då ligger liksom precis allt vad man ska göra den här lektionen och så inne i deras schema, så det står på deras schema vad de ska göra.
Men på pappersschemat?
Ja, fast inte på pappersschemat utan på det digitala schemat naturligtvis.
Men är det lite konstigt? Alltså, jag förstår poängen med den strukturen. Jag tycker vi ska prata lite om det, vi kan komma in på det nu. Mm. Men det är också lite så här fundersamt. Eller jag blir fundersam lite. För det är, så här, det är klart man bör visualisera det. Men det borde finnas en bättre yta för det än i schemat. Om inte schemat är designat på ett helt annat sätt än jag tänker att scheman är.
Ja, men det, ja.
För det finns ju massa appar om så här, produktivitetsappar. Eller att göra listor. Eller så här, hur man organiserar sin tid. Mm. Som individ eller som team. Och så där man skulle kunna lära sig från hur sådana flöden är designade.
Mm.
Det känns som att bara peta in det på schemat. Känns lite som en dålig interaktionsdesign. Min spontana känns.
Nej, fast det funkar inte riktigt. Alltså, det funkar ju så här. Som att om du använder schemat som en veckokalender och så får de på den här lektionen så får de en flagga beroende på vad det är för uppgift och sen så tittar de på flaggan beroende på vad det är för uppgift. Alltså de kan ju gå ner sen och titta på anteckningen som är gjord där.
Just, det låter ju ändå ganska rätt.
Ja, så att det är inte så att det står i själva schemat. Utan det,
alltså... Nej, grundidén låter ju superbra. Ja. Alltså förutsättningen låter ju superbra och jag gillar den idén att man liksom ger en översikt och man delar med sig. Så dels för sin egen skull och dels också för elevernas skull, för att alla ska kunna veta hur man förbereder sig.
Mm.
Och det där tycker jag vi ska ta och prata lite om. Det kanske är punkt nummer rätt att stanna upp vid i denna lite förvirrade diskussion. Jag säger jag i förväg 4 minuter in för att det känns som att det kommer att bli det.
Ja.
Men vi får se.
Det får vi
men
se.
Ändå, det här med stödstrukturer, eller så, hur man liksom ramar in och hur man liksom så här håller upp och håller ihop en grupp. Så. Alltså, rent didaktiskt, rent metodiskt så finns det en massa olika sätt att liksom rama in. Skriva på tavlan exakt vad folk ska göra. Liksom, som du ser, jag skapar händelseförlopp i en digital kalender så man kan följa en kurs längs med vägen eller veta vad händer den här veckan eller vad förväntas jag göra eller vad händer om jag är sjuk idag eller sådana grejer.
Mm, mm.
Alltså sådana strukturer har vi nog varit ganska bra på förut, tror jag.
Mm.
Jag tror, det här är bara min känsla, att när vi införde liksom digitala verktyg och när skolan liksom ändrade sina arbetssätt och så, på grund av att elever fick datorer och så var det många av dem som automatiskt försvann. Utan att man tänkte på det.
Som vadå?
Vissa skolor, låg- och mellanstadieskolor, hade lektioner varje vecka där eleverna skrev sina egna veckobrev i någon sorts veckobok där de typ så här sammanfattade, det här har jag gjort nästa vecka, ska jag göra det här och det här, så händer det här och det här och så.
Mm.
Och så liksom fick de tid på det som en del av skrivträning och så.
Ja.
Så tog man med det hem och så hade man en läxa och visade det för sina föräldrar, de skulle kommentera, de skulle göra någon uppgift och sen så tog man tillbaka det tillbaka. Så.
Mm.
Det ersattes av att lärare skickar veckobrev som hamnar i någon lärportal som hamnar på någon hemsida. Där får man en pling, man kan logga in och se.
Ja, just det. Mm.
Det är ju på ett sätt mycket effektivare. Men på ett sätt så försvinner saker i det.
Eller
så.
Mm. Mm.
Om man företar en undervisning som var så här. Terminen går upplagd så att vi kör kapitel 1, kapitel 2, prov. Kapitel 3, kapitel 4, prov. Jullov, kapitel 5, kapitel 6, prov. Kapitel 7, kapitel 8, sommarlov.
Mm.
Kanske slutprov där inne. Så. Mm. Alltså, när vi hade den sorts undervisning så fanns det stödstrukturer i det.
Mm, mm.
När vi bytte till att jobba digitalt eller liksom jobba mindre läroboks så, orienterat, så försvann en del stödstrukturer i det också. Mm. För att vi ofta höjde ribban på undervisningen och tänkte nu ska vi göra något som är mer anpassat för dem jag har precis framför mig. Så.
Ja.
Och i vägen av det så tror jag vi också tog bort något som ändå skapade en fyrkantighet. Och det kanske är samma sak här. Alltså, det finns strukturer där man kan bygga händelseförlopp. Det finns digitala läromedel där man kan liksom bygga upp så här processer. Är det liksom så här en kedja, först händer det här, sen händer det här, sen händer det här. Det kommer aldrig ersätta lärarens instruktion, men jag tror att det sätter oss att rama in och liksom så här paketera en upplevelse som är lärande.
Ja, men,
som jag tror är värdefull att tänka på.
Ja, men jag tror absolut det, och jag tror absolut att det var väl lite det jag försökte säga. Alltså, det är ju just det jag har kommit på något sätt, att om jag skriver upp alltså det som är skönt, alltså så var det ju inte, så minns jag inte att det var innan. Alltså gymnasieskolan har ju lidit brist på det liksom, att man får en planering i början på terminen. Och den ska hålla. Och den ballar ju redan, du vet. Alltså du får en planering. Sen så händer det någonting och så faller ju den där planeringen i sank på något sätt. Men nu när vi liksom, när jag planerar några veckor i förväg som hamnar på det digitala gemensamma schemat, så blir det ju ändå så att alla har tillgång till de här strukturerna som gör att alla kan komma förberedda till lektionen.
Mm-hmm.
Vilket gör att vi kan börja liksom, alla vet. Och det roliga är att numera så, när jag missat att göra det, så får jag ju direkt sådär en chattkommunikation med eleverna. Vad är det vi ska göra på lektionen idag? För att de tycker om det och de trivs med det. Och det är ju sällan de efterfrågar sånt, tänker jag. Men de tycker om att vara liksom förberedda inför vad de ska göra. Och det tycker vi ju egentligen allihop. Så att, och det här är ju ingen, det här är ju ingen hjärnforskning, det här är inget nytt, det här, men just hur jag kommunicerar det är nytt. Och det tror jag ju är viktigt att man tänker igenom, för jag tror att skolan är för lite fyrkantig och att vi mår bra av fyrkantighet. Alltså att man kan räkna ut innan, om jag trycker på den här knappen så kommer den där lampan att tändas, alltså om jag pluggar så här och så här på det här provet så kommer jag, alltså förstår du hur jag om jag beter mig så här så kommer jag få den här reaktionen, vi tycker om det, och även om vi skäller på det och hatar fyrkantighet så, och fyrkant, alltså man brukar, det brukar ju vara ett skällsord, du är så fyrkantig, men jag tror fan att det är bra.
Nej, men det är absolut bra. Men jag tänker också så här, man behöver inte tänka att behovet av förutsägbarhet eller struktur, alltså motiverar att man avstår från någonting eller så. Jag tror inte man kan säga så här, vi kan inte jobba med de här grejerna, eller vi ska inte hålla på det här sättet för att det är för ofrikantigt. Jag tror alltså man får bara designa det smart. Så. Det har ju varit någonting, alltså en orsak till att man kanske tänker lite negativt, för jag tänker negativt kring liksom frikantighet och så, det är att de som har talat för det har också varit de som har varit, alltså de konservativa krafterna i skolan som vill bara göra som man alltid har gjort. För man tycker att det i sig är fyrkantigt. Det behöver det inte vara. Det finns massa saker vi har som tradition som inte är särskilt väl genomtänkta.
Och inte särskilt smarta.
Nej, visst. Det finns inget för eller efter liksom, aspektet. Jag bara tror att det handlar om strukturer. Och det är det här vi behöver få in digitala läromedel. För vi slirar lite på liksom, så här, vad är poängen med dem? Ska de ersätta en lärare? Ska de liksom ha en sån framtidsvision? Ska de vara digitala varianter av böcker? Vad är det som ska hända i det? Vad kommer liksom undervisningen och analysarbetet som lärare gör kontra vad liksom man kan göra med programmering kontra liksom vad som är med datorer och algoritmer och sånt? Och liksom vart kommer det här in? Och då tror jag liksom digitala material som kan vara liksom strukturerande och stöttande och liksom som man kan ta hjälp och rama in processer, det är det jag tror egentligen finns en framtid för. Mer än att liksom få någon som kan liksom, om du säger Khan Academy, som bara förklarar för lärare eller som bara förklarar för elever det som läraren inte har lyckats förklara.
Nej.
Det är liksom ett plåster med, det är ett stort, som i YouTube av videos där någon lärare som förklarar hur saker funkar. Det är bara ett plåster på dålig undervisning. Det är inte så mycket mer än så.
Nej.
Medan liksom, hade man kunnat få hjälp som lärare att designa och liksom paketera på ett modernare och bättre sätt än kapitel 1, kapitel 2, prov, kapitel 3, kapitel 4 så. Så hade det varit någonting som verkligen kunde lyfta skolan med digitalisering. Du, vi måste gå vidare. Vi kan inte fastna i den här grejen.
Nej, men jag vet. Och jag har ju fortfarande aldrig sett det läromedlet. Men jag skulle jättegärna se det. Och kan vi inte någon dag. För jag skulle vilja säga det. Att kan vi inte någon gång botanisera i digitala läromedel? Kan vi inte åka till något förlag? Det hade väl varit roligt.
Det ska vi absolut göra. Jag har en spaning på vart det läromedel finns. Vi kan ta det i ett framtida avsnitt, tror jag.
Ja, men så åker vi och kollar. Så det tror jag verkligen skulle vara en grej.
Ja. Sidospår, nästa grej, apropå digitalisering. Jag fick ett mejl häromdagen.
Ja.
Som kom uppifrån i hierarkin, ner vidare via sig och så, vidare till mig så, som medarbetare. Alla medarbetare fick samma sak. Kort informationsmejl. Hej alla medarbetare, nu ska ni gå in i det digitala systemet och registrera er egen pedagogisk kost varje månad. Detta gör vi på grund av digitaliseringen. Hej då.
Va?
Ja,
vänta, kan vi börja med, vad är digital kost? Eller vad heter det, pedagogisk kost?
Pedagogisk kost, alltså när man äter lunch med elever. Okej, du har ingen skolmatsal. Jag får ju rabatterat pris när jag äter lunch i matsalen med mina elever. Så. För att liksom, det är så. Man får ta det gratis av någon skatteskäl. Jag vet inte vad det ser som någon sorts muta eller någonting. Jag bor för nära Göteborg. Nej. Men,
okay.
Jag tror att det är så att de liksom är... Jag får betala typ 15 kronor eller vad det kan vara. Och då bygger det på att jag registrerar hur många gånger i månaden jag äter. Och det här görs av vår administratör som bara fyller i. Det finns ett papper man kan skriva om man inte gjort det. Annars bara utgår från vad som händer. Har man ett schema där man äter vissa dagar i veckan, då bara ska det följa. Liksom. Nu ska den tjänsten ersättas. Och istället så ska jag själv gå in en gång i månaden på någon hemsida, logga in och bara...
Nej, men för helvete! Vad arg jag hade blivit.
Och detta görs i digitaliseringens namn. Och då har jag två spaningar på det. För det första... Syftet med det är ju bara att folk ska glömma bort det och få betala fullpris fast de inte äter varje dag. För att spara pengar. Hello. På sina medarbetare. Oedligt. Det måste vara så. Och nummer två. Samtidigt så har vi en nationell IT-strategi som säger att vi ska uppnå två saker med digitaliseringen av skolan. Adekvat digital kompetens för elever och liksom effektivare kontorsjobb för lärare. då tänker jag att det här är inte människor som är med på samma sida som den nationella IT-strategin som genomför de här grejerna. För det är liksom, om man avskaffar serviceorganisationer och bara tänker att nu får lärarna i mer administration på grund av digitalisering, för det är så himla lätt och billigt. Vi kan i hela vår kommun spara in kanske en halv administratörtjänst på det. Så det är typ ett par hundratusen som har sparat på att alla tusentals lärare måste göra det här varje månad själv. Nytt system, ny inloggning, varsågod. Jadajadajad.
Avgå alla, känns det så.
Urbota korken. Ja, men eller hur? Avgå alla, precis. Och det är inte unikt för min arbetsgivare, så det finns naturligtvis överallt.
Ja, ja.
Jag är på riktigt ganska oroad för liksom vilka ideal vi har när vi digitaliserar samhället och skolan. För så här, företag kommer att gå bättre och tjäna mer pengar, ja.
Mm.
Kommuner kommer att kunna spara pengar, ja. För det, alla de krafterna finns där redan.
Mm.
Men vilka krafter kämpar för att digitaliseringen ska leda till att människor får det bättre? Bättre på jobbet, bättre i livet, mindre stress och så.
Mm.
Vem är det som verkar för det? Det finns liksom ingen naturlig kraft i det.
Nej, men,
och samtidigt är det en katastrofal utveckling om det enda som händer, det enda, inom citattecken, som händer, är att företagen tjänar mer och kommunerna sparar mer. För att liksom, det är bra saker, det ska ändå hända någonstans. Men det får inte vara på bekostnad av att människor får det sämre.
Nej, men eller hur? Jag kan kontra med det, för att jag var hemma med min son i veckan. Och det finns ju liksom bra digitalisering, exempel på bra när det underlättar för mig som människa och för Försäkringskassan, är ju den här appen som Försäkringskassan har infört, där jag klickar med två klick och bank-ID, och så har jag anmält VAB och så kommer pengarna in på kontot enkelt. Det tar ungefär 30 sekunder att göra det. Det som tidigare skulle jag beställa hem en blankett som skulle fyllas i, som skulle, det var, du vet, vi var ju inte färdiga för nästa årtusende, och det kostade säkert hur mycket pengar som helst. Och jag glömde alltid skicka in den, så jag fick aldrig några pengar, ska ju också sägas. Men samtidigt så har vi ju fått en personek. Har ni också det? Har ni också sådär personek på jobbet? Eller det här systemet där man klickar i om man jobbar eller inte, om man är sjuk eller inte, ett datasystem?
Nej, vi har liknande system. Alltså vi har digitala system där lärare ska anmäla pedagogisk kost. Vi ska lägga in våra egna vikariepass. Eller så. Där vi behöver vikarier. Vi har våra egna system där man ska liksom... Men det finns mer och mer sådana administration bara hamnar hos...
Det här hade vi ju inte innan jag började jobba. Alltså innan digitaliseringen så ringde man ju bara någon. Och så fyllde de i det datasystemet att jag var sjuk. Och så fyllde de i när jag var frisk igen. Och så var det bra för att de såg att jag var på plats. Men istället har man sparat in den personen. Och så ska jag in i ett system som jag bara går in i då, de få gånger jag vabbar. Vilket inte är så himla ofta. Och ska kryssa då i rätt ruta. Det gör ju... Och, det tar ju, vad det är krångligt. Och vad jag tycker illa om det.
Men eller och det är inte bara det man tycker illa om det, utan det tar ju hela tiden fokus från det.
Ja.
Och det där, det är inte något stort ämne att diskutera fast nu. Det är bara så här,
nej, men det är dåligt.
Jag undrar vem som, så här, jag undrar vem som ligger bakom det och vad det finns för tankar om det. Och jag undrar lite så här, när man säger att nu ska vi ha en nationell strategi som ska liksom underlätta lärares jobb, så minska lärare liksom press och så. Vad tar tillvara på ändå akademikers arbetstid någonstans?
Ja,
det ser till att det verkligen blir så. För det måste alla kommunala muppar vara med på samma tåg. Det borde vara olagligt att genomföra sådana grejer.
Ja, men eller hur? Och vi måste, ja, det borde vara olagligt. Och det borde vara olagligt att det är precis sån typ av administration som ska bort. Den typen av idioti ska bort. Och det tror jag finns. Det finns ju alla sådana här yrken. Alltså offentliga yrken. Och i, så, där. Så det är ju inte bara vi som drabbas naturligtvis. Men...
Nej, absolut inte. Så är det. Sen ska man säga också för protokollets skull. Att facken har gått med och samverkat på hela den här föreningen. Och det kan man också fundera på. För då är det lite så här. Om inte facken förstår att digitalisering inte bara kan tjäna arbetsgivare och företag och systemet och så. Då undrar jag lite vem som ska förstå det. Det är en facklig fråga. Okej, jag fick en mail häromdagen. Jag fick en mail häromdagen. Det behöver vara slutet på året. Då fick jag mail från Spotify häromdagen.
Aha, aha.
där de har ju sett en fancy statistik på alla användare som de såklart använder massvis.
Mm.
Och en gång om året som delar med sig till sina användare om det.
Mm.
Här kommer det siffror för att förhålla dig till det. Hur många minuter jag har lyssnat på Spotify det senaste året?
Okej.
Okay. 28 926. Det motsvarar 482 timmars lyssningstid.
Nej!
What? Jo, det är sant. Då har de, och det är fancy, för de har ofta gjort det att de har skickat ut här är dina 100 mest spelade låtar det här året.
Mm.
Som oftast är en spellista man gillar såklart.
Mm.
För det är så här schysst så.
Mm.
Så är några som kommer tillbaka och man bara, va? Kan det här vara min 10:e mest lyssnade låt? Det är ju galet.
Mm.
Just det, jag hade det för det här projektet så jag lyssnade på den 20 gånger under. Ja, så. Mm. Man hittar kontexter, man får minnen, det är lite så nostalgiskt.
Mm.
I år har de också algoritmen, eller algoritmbaserade spellistan låtar du missade. Det är ganska nice. För du vet att det är inte bara så här en lista någon har satt ihop som de flesta missar, utan det är så här, specifikt du.
Okej.
Okay. Om du gillar de här 34 musikgenrerna som de vet att jag gillar.
Mm.
Och så liksom är det så här, aha, men då borde du också lyssna på de här. Varför har du inte hört de här så många andra som gillar samma musik gillar det? Och sen sätter upp en lista på så här, det här är låtar du borde ha gillat det här året.
Mm-hmm.
Vilket är supervärdefullt. Fattar vilken bra funktion.
Ja, om du inte har delat din Spotify-kanal med dina barn.
Ja, ja jo. Nej, precis. Det är det som talar för att man borde ha ett eget konto.
Ja.
Eller alternativt att man borde fostra barn att lära sig att tycka om bra musik.
Ja, jo, absolut, absolut. Jo, men det finns en familjekonto nu när man kan dela, men jag har inte orkat lära mig hur man gör.
Men ändå, det är ändå intressant. Mm. Man börjar få mer och mer sådana grejer. Det är fler tjänster som, alltså det är ganska många digitala tjänster som ändå har så här, summerar året. Google brukar göra en video som liksom summerar nyhetsåret eller vad folk har sökt på.
Mm.
Du brukar släppa statistik om de vanligaste sökorden.
Mm, mm.
Twitter släppte en lista på de 10 mest retweetade tweetsen det senaste året. Inte en enda är skriven av Donald Trump, men 3 är skrivna av Barack Obama. Varsågod.
Oj!
Så, det årets mest retweetade tweet
uh-huh.
är en vanlig kille som skriver till en snabbmatskedja i USA. Hej! Hur många retweets måste jag ha för att få ett års gratis kyckling? Och de svarar 18 miljoner. Och han bara... Kom igen folk, jag behöver mina nuggets. Kör. 3,5 miljoner retweets senare. Så är han den mest retweetade personen på Twitter i år. Vilket säger något om 2017 som fenomen.
Ja. Men jag kom på en sak. Har du tänkt på, vet du vad jag kom på apropå Spotify-listan?
Nej.
Tänk om det fanns en algoritm som räknade ut lite till varje elev. Kunskap du missat under året. Du kan det här och det här och det här, men du har missat det här och det här och det här.
Men då skulle man följa hela vägen. Tänk om man skulle få en lista på sig, det är 100 grejer du har lärt dig det här året. Om man kunde generera det baserat på användardata. Så är det 100 saker du har blivit bättre på. Fatta på riktigt att ingen elev hade kunnat gå genom skolan och känna att jag är sämst.
Nej, men eller hur?
Om man hade fått sån data. Liksom.
Ja.
Det hade varit fantastiskt värdefullt. Och också som du säger så här, ha, men har du läst det här då? Har du kollat det här då? Det kan ju dels vara så här, lektioner du borde varit vaken på, men det kan också vara så här, bara liksom intressanta saker som du säkert vill veta som inte liksom du har fått till dig. Eller så.
Mm.
Det kan ju bara vara för att du inte har lärt dig det eller för att det inte funnits liksom i klassen eller skolan. Eller så.
Mm. Mm.
Det finns ju ändå något intressant i det också naturligtvis. För det är ju det som är grejen, man vill det är ett sätt att liksom konsumera bättre. Det är ju det som är syftet med allt sånt där. Eller, så.
Eller hur? Ja. Vet du vad? Jo, men om vi från internet och Spotify och kunskap och kunskap som serveras vad man inte kommer ihåg och sådär, så måste jag ändå säga, men ändå lite kanske stödstrukturer om vi anammar det, så har ju jag de här senast börjat undervisa om någonting som jag aldrig har undervisat om innan. Eller vi undervisar ju alltid om grammatik. Det ska man ju göra, det står i vår läroplan. Men jag brukar inte undervisa om... Alltså man brukar ju undervisa om satsdelar och lite sådana här små grejer. Du vet, sådana här saker som du vet man gör. Men så har vi bestämt oss för att vi ska börja undervisa om satsscheman istället. För att då blir det fraser och man förstår nominalfraser, man förstår meningsfundament och sådana här saker. Och nominala led och sådär. Och då är det lättare att förstå vad man kan använda språket till för att analysera sitt språk och utveckla språket. Om man ser utbyggda nominalfraser så blir de mycket snyggare, helt enkelt. Och det är sånt där vi bedömer, det står i bedömningsanvisningarna till det nationella provet, men det är ganska svårt att förklara för elever om de inte vet vad det är. Och då är det en dansk som har tagit fram ett satsschema om hur ordföljden fungerar i svenska, norskan, danskan och isländskan och sådär. Och igår så introducerade jag detta för första gången och jag var helt knäckt efteråt. Och jag tänkte liksom, du vet, de kom inte ihåg, de kom knappt ihåg vad ett verb var. Och jag kände mig, men herregud, hur ska det här gå? Döda mig långsamt, vet. Och jag kände, snacka om att skjuta liksom långt över huvudet. Och jag tänkte att det här är ju så, det här var ju lätt. Det här trodde jag skulle vara enkelt liksom, för att de får 7 rutor och de får meningar och så ska de stämpa in rätt saker i rätt ruta. Det är inte så här överkomplicerat. Hur det går till. Det här är alltså inte meningen att jag ska förklara hur man undervisar om satsscheman. Det var inte det som är, utan, men så. För att det var, men i alla fall så, det blir ju jättekonstigt. Men så höll vi på igår och de var så frustrerade och då så sa jag det ändå till dem att jag, nu, alltså frustration är alltid bra, för det betyder att ni inte kan det, men att ni kan lära er det och att ni håller på att lära er det. Och så sov de på saken och så kom de tillbaka idag och så fortsatte vi med vårt satsschema. Och jag kan säga att min entusiasm var ju lite lägre idag. Mitt bord hade ju sjunkit betydligt lägre ner. Min förväntning var ju betydligt lägre kanske. Men jag tänkte ändå att det kör på, det måste ju gå. Och det roliga var ju att i slutet, de var ju jättefrustrerade när lektionen började. Men sen när de satte sig och fick jobba själv och stoppa in de här meningarna i satsschemat, så kunde de. Och det här var ändå bara andra lektionen. Och de började plötsligt förstå. Ja, men då är det ju det här. Jaha, och man kan inte ha. Och funkar det så här? Och det är det du menar när du säger nominalfraser. Och är det ja. Och helt plötsligt fick de koll på subjekt och predikat och sånt där som de inte hade koll på igår överhuvudtaget. Det blev så jävla bra. Och Sonja, och då tänker jag så här, så sällan jag får vara med på gymnasiet om, du vet, att man undervisar om ett sånt litet område, så att jag får vara med om poletten trillade ner. Nej, för det är så sällan de gör det samtidigt.
Är det så? Att man inte med om det så klofter på gymnasiet?
Ja, på individnivå är det, men det går oftast mycket långsammare. Man ser det inte, utan man kan se det över tid. Att så här skrev du i årskurs 1 och i årskurs 3 skriver du så här. Men inte så här tydligt som det blev alltså från igår till idag. Så nu kommer det bli jättekul och nästa vecka kommer vi naturligtvis att möta på ännu större motstånd. Det vet ju jag med, för jag är väl inte dum. Men ändå väldigt, väldigt roligt. Bara en sån, hur man får vara med om mer avgränsade fält, tror jag på egentligen, för att då känner de också att de kan någonting och får bekräftelse för att de kan saker. Och det här med satsschema,
absolut, konkretisera saker.
Ja, men det här med satsschema, förstår du, Jakob, det var ju en grej alltså. Gud så bra, gud så trevligt.
Det låter svinbra. Ja, men jag gillar den här diskussionen, för att det här är en diskussion som jag inte har med mina kollegor. För att det är gymnasiedelen av lärarvärlden. Det är svinbra. Kanon. Fan vad roligt. Jag tror så här, komplexa saker i all ära. Men man behöver också varva det mer konkret.
Absolut.
Eller så. Man behöver ha båda två. För att liksom förstå saker och så. Det tror jag är en jättestor del av det.
Men jag tror det. Och jag tror att det är viktigt. Och jag tror att det här är också grammatik på ett sätt som de kan ha nytta av. För de kan ju stoppa sina egna texter i ett satsschema och sen se då, men jag har inte särskilt utbyggda nominalfraser. Och förstår det på ett konkret sätt. Istället för att säga, nu säger hon det där jävla ordet nominalfras igen. Och det skitlar jag i.
Men man ger dem också verktygen och makten att kunna själva analysera sitt eget skrivande och sin egen språkutveckling. Det är superintressant. Jag tror att det där är en grej. Så. Apropå svenska och språk. I veckan så kom en ny Pearls-undersökning. Den säger typ PISA fast för läsförmåga. Och första gången så har man med valfritt i vissa länder, bland annat Sverige, vill jag vara med och kolla på digital läsförmåga. Så. Och helt plötsligt så ligger Sverige i toppskiktet igen. Nu är vi bland de 5 bästa länderna i OECD-området. Typ. På att läsa och skriva och förstå och så här. Så. Två saker på det som är ganska märkliga som reaktioner. Det första är folk som säger grattis elever, fan vad bra jobbat. Då tänker jag, nej, det där är inte rättvist. Eller så. För att det har ingenting med dem att göra. På samma sätt som att säga, nej, det gick dåligt. För det är de bästa resultaten vi har haft sedan 2001. De 16 åren när det gick dåligt fram till nu kan inte ha varit eleverna.
Jo, det var så jävla dåliga elever då. Så att där, nej, förlåt.
Eller hur? Ja, men eller hur? Det känns lite så. Därför känner jag så här, det där är fel. Och en annan analys när det är världens mest förutsägbara reaktion. Alla människor hyllar sig.
Ja!
Det är skolministrar, före detta skolministrar, det är myndigheter, det är lobbyorganisationer, det är författare. Alla människor hyllar sig själv för deras egna initiativ. Vad bra det var. Får man ändå tänka någonstans. När man börjar snacka skit om liksom yrkeskårer och börjar så här. Men tänker jag att det är folk som ska styra så folk som inte vill förändra.
Men jag tror ju snarare så här, ja, tänker jag.
För jag
blir liksom så där, jag tycker att den där är lite komplicerad också. För att visst, det är ju naturligtvis jätteroligt att vi har ökat läsförståelsen så mycket som den ändå har ökat. Det är ju fantastiskt. Och jag tycker till och med att jag kan se skillnaden på mina barns skolgång. Att det har skett förändringar till det bättre. För jag har ju en som är 15 och en som är 8 liksom. Och så har jag en där mitt emellan. Så att jag kan se att man liksom har tagit tag. Och jag vet ju att vi har gjort förändringar. Och du har säkert gjort förändringar i din undervisning och sådär de här åren.
Ja.
När vi har pratat om krisåren och när alla fick PISA-chock. Men jag tycker nog att det är ett kollektiv vinst, förstår du? Att det är hela samhället som har, vi har infört så mycket saker på all... Helt plötsligt så pratar vi, föräldrar har börjat förstå att de måste läsa för sina ungar. Eftersom att tidningar har skrivit om det här och eftersom man blir orolig och eftersom man förstår att läsningen har betydelse eftersom vi har börjat prata om det i den allmänna debatten. Så föräldrar har gjort en jätteinsats. Elever har förstått att det här är viktigt eftersom att det har pratats om föräldrar och du vet och så vidare. Så de har också koncentrerat sig och förstått att det här är viktigt. Lärare har ändrat sitt arbetssätt, naturligtvis. Ministrar har fokuserat och gett resurser förhoppningsvis och så vidare och så vidare. Så att det är ju liksom en kollektiv jävla vinst. Inte någons vinst. Och den som hävdar att den är en egen vinst, tycker jag nog är tveksamt.
Nej, men jag håller med om det. Jag köper det. Det är naturligtvis rätt, det finns många aspekter.
Likaväl som om
det var... Jag tycker det är väldigt snabbt att man liksom så här går in på att liksom bara bevisa att det används som verktyg för att förklara att man själv har rätt. Liksom. Det
var ja, men precis, för att... det är ju samma sak som att okej, då blir det ju en sån här fånig diskussion. Ja, du hade rätt, det var därför nu läser de bättre. Vem hade fel då när de läste sämre? Mm. För att en sak som jag oroade mig över, all den här lyckan som var kring att vi läste plötsligt kan vi läsa igen. Läste du vidare i den där rapporten?
Jag har sett vissa delar av det och det är vissa grejer jag reagerar på. Det är så. Men vad tänker du?
Jag tänker på den där olikvärdigheten.
Ja,
att det skiljer ett helt år.
Ja, precis.
Ett helt år skiljer det på elever och de kan gå i samma klass liksom.
Precis.
I kunskap.
Och det i sig gör att man inte behöver klappa sig så mycket på axeln. För att liksom det i förhållande till att vi har ökat ett gäng poäng. Vi har gått från kanske 530 till 560 eller sådär, typ något sånt. Där någonstans. Och vad säger det egentligen i förhållande till att det fortfarande är ojämlikvärdigt? Olikvärdigt så. Och vad säger det egentligen i förhållande till att det fortfarande är olikvärdigt? Den aspekten finns ju naturligtvis med och det är viktigt så. Och det finns också delar i det som gör att jag börjar fundera lite. I samma rapport när Skolverket presenterade så finns det en enkätdel där de påstår att, här kommer till siffror, bland fjärdeklassare i Sverige så är det, jag ska se om jag kan ta fram den här grejen igen. Här, den där om läsläxor och så. Om man frågar folk så här, har du läsläxor minst 3-4 gånger i veckan? Och då säger de att i OECD-snittet så är det 51%, i Norge är det 81%, Finland är det 71%, i Sverige är det 11%.
Va?
Och jag tänker att den siffran kan inte stämma. Jag tror inte att det känns fel. Faktiskt. Det känns som att det är något som inte stämmer med hur det här är gjort. Det finns inte en chans att det är 11% av Sveriges fjärdeklassare som har läsläxor. Det är inte så. Om jag bara kollar runt omkring på skolor runt omkring mig. Jag skulle säga 50-60% någonting. Jag kan inte tänka mig att det är så himla unikt här i förhållande till vart det är någon annanstans.
Nej, 56, 46. Alltså, fast jag vet ju att det försvann. För att mina, jag kan bara gå till mina barn. Det är den enda erfarenheten jag har. Där har ju de läsläxa varje dag. Alltså 4 dagar i veckan. Eller 5 dagar, eller vad fan det nu blir. I lågstadiet. Men så fort de kommer till 4:e klass så försvinner det. Kan det ha med det att göra? Eller har dina elever det?
Ja, mina elever har det. Mina 4 eller 5 år har det. Och det är med dessa elever jag menar. Jag kan inte se att, jag ser inte att alla har det. Men jag kan inte se att det är 11%.
Det låter det känns jättelågt.
Den siffran känns fel. Och det får man tänka sig, vad är det? Det blir så här, Men vi skulle behöva podda med någon som har gjort den svenska delen av den här undersökningen. Karin, skriv upp det.
Jag skriver upp det, Men du, och så tar vi vidare den tråden nästa vecka. Då vi börjar lacka mot jul helt enkelt. Och det är Lucia och allt möjligt trevligt.
Det får vi göra. Hörrni, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Glöm inte att gå in och recensera och poängsätta oss på den här podcaster-appen så att vi får fler lyssnare. Ha en fin helg och en fin vecka och allt vad du håller på med. Så ses vi och hörs vi.
Det gör vi. Ha det gött, ha det bra, hej. Vi här i Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstad.